och känsla. Tillsammans med viljan kanske våra viktigaste ledstänger i livet. Men hur kommer det sig att vi ofta ställer förnuftet och känslan i motsats till varandra? Till exempel i Jane Austens roman om systrarna Dashwood. Begåvade men obemedlade, den ena förnuftig, den andra känslostyrd. Men också en berättelse om vikten av förnuft när det gäller att hitta en man för sin försörjning, göra de rätta valen. Känslan och förnuftet spelar ju också olika roller i teori och praktik, men hur förhåller de sig till varann? Står känslan i vägen för förnuftet eller bakom det? Bör vetenskap och forskning utgå ifrån känslan eller undvika den? Kanske är det en fråga om vad vi egentligen menar med kunskap. Förnuft, känsla och kunskap ligger på bordet i filosofiska rummet idag. Och jag, Titti Hahn, har sällskap här i Stockholm på behörigt avstånd dock av Jonna Bornemark som är professor i filosofi och jobbar på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Och i en studio i Malmö finns Åsa Wikfors, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Välkomna ska ni vara båda två. Tack.
Tack.
Ja, förnuft och känsla, eller förnuft och känsla. Vilken är känslans relation till kunskap, om vi börjar där, Jonna? Mm.
Ja, det här är ett ämne som jag tycker är jätteroligt, precis som du sa, för att vi är så vana vid att separera på känsla och förnuft som varandras fiender nästan, ibland. Men om man tittar lite närmare så är det rätt lätt att se att de i goda fall i kunskapsprocessen kan och bör samarbeta. Snarare än att vara fiender. För att med känslan så är det ju så att vi kan förhålla oss väldigt olika till den och förstå vad det är på olika sätt. Men den här känslan som sätts i motsats till förnuftet är ju när man blir liksom överväldigad av en känsla och bara agerar rakt ut. Nu är jag arg, då slår jag dig hårt i huvudet. Och den är förstås inte produktiv för kunskapsprocessen någonstans. Men det har gjort att vi då har tänkt att då ska vi ta bort känslorna i kunskapsprocessen och sätta dem åt sidan. Men det gör att vi, skulle vi göra det så skulle vi inte ha någon riktning alls, för det är känslorna som ger oss en riktning. Så att när vi tror att vi sätter åt sidan känslan så blir det väldigt ofta att vi trycker undan den eller låtsas att vi inte ser den roll som den egentligen har. Och det blir inte heller någon bra relation till det. Istället så tycker jag ju att man ska titta på känslan, uppnotera sina känslor. De kan ge viktig vägledning, framförallt i början till exempel av ett så att säga, forskningsprojekt. Vad är det som är viktigt att undersöka? Då måste man lyssna på de känslor som dyker upp och de frågeställningar, lyssna på andras känslor och sen förhålla sig till dem, reflektera över dem. Där föds förnuftet. Så att för mig så är de liksom, och det är den relationen, den liksom kloka relationen mellan förnuft och låt säga ett mätande. Om förnuft är ju vansinnigt mycket mer, men om man drar ända dit.
Den kloka relationen mellan förnuft och känsla, säger Jonna. Vad säger du om det, Åsa?
Ja, jo. Alltså till att börja med måste vi ju acceptera att det är två olika saker. Det ska vi inte diskutera. Förnuft har att göra med vår förmåga att tänka, att dra slutledningar, att resonera. Och känslor, det är en typ av psykologiska tillstånd som vi har, som har en viss typ av, de känns på ett visst sätt, att, alltså de har en viss typ av fenomenologi som man brukar säga i filosofi då. Så de är skilda. Och när det gäller kunskap i relation till de här sakerna då, så tror jag för det första att det är väldigt viktigt att skilja på det praktiska förnuftet och det teoretiska förnuftet. Och det teoretiska förnuftet handlar ju då om övertygelser och deras rationalitet. För att ha kunskap så måste jag ha en övertygelse. För att veta att rapsen blommar på fälten utanför Malmö nu så måste jag tro det till att börja med. Men för att det ska utgöra kunskap så måste det också vara sant och det måste vara välgrundat. Och när man pratar om en övertygelse rationalitet då pratar man om det här teoretiska förnuftet. Och där har känslor inget att göra så att säga. Därför att huruvida min övertygelse är förnuftig, är rationell, har att göra med hur pass goda grunder jag har för det då. Så det är det ena, det måste man skilja på från det som vi brukar kalla det praktiska förnuftet som har att göra med handlingars rationalitet. Och där handlar det om vad det är rationellt, vad det är förnuftigt att göra. Och vad det är förnuftigt att göra beror inte bara på vad man tror, utan det beror också på vad man vill. Är det förnuftigt av mig att gå och öppna kylskåpet? Ja, om jag tror att det finns mat och jag är hungrig, så är det förnuftigt. Så där, när det gäller det praktiska förnuftet, då kommer känslorna in. Det är väldigt viktigt. Men det betyder inte att de har en roll att spela för det teoretiska förnuftet. Tvärtom, när det gäller kunskap och resonemang, så kommer känslorna ofta i vägen för kunskap. Däremot kan det ju vara så, precis som Jonas sa här, att när man börjar ett forskningsprojekt till exempel, eller när man ska söka kunskap, det är en handling. Så när du söker kunskap, när du ska bestämma dig för vad du ska forska på, då krävs det både övertygelser, tankar som är välgrundade, och någon slags vilja, om du vill, känslor då, som sätter ett mål för dina handlingar. Men det betyder inte att man ska blanda ihop de här sakerna.
Ja, men det där är ett intressant resonemang. Jag skulle säga att det är väldigt få tillfällen i livet överhuvudtaget där det här praktiska och teoretiska förnuftet inte är helt sammanblandade, är sammanvävda. Åsa, som jag uppfattar Åsa och den tanketraditionen, så vill man så här skära ut en viss del av tankeförloppet och säga just här så har känslan som drog igång det hela kanske lämnat. Här är det bara en liksom logisk slutledning och rationell övertygelse som gäller. Och jag skulle vilja ge Åsa rätt i det. Det lilla utsnittet finns. Men det är ett väldigt smalt och liksom en del i en kunskapsprocess. Och det räcker inte för att skapa kunskap i liksom den breda bemärkelsen. Får jag prata färdigt, Åsa? Jag ska lyssna på dig alldeles strax. För att jag tänker att dels för att dra igång det hela så behövs känslan. Och det tänker jag är en del av teoretiskt undersökande. Teoretisk kunskapsproduktion. Och sen också när man har kommit en bit på vägen så måste man så här backa lite från det här slutledningsresonemanget. Kanske titta på sina begrepp, fundera och känna efter. Var det här rätt begrepp? Fångade det här frågan jag ville ställa mig på rätt sätt? Och där tänker jag att återigen så har känslan en roll att spela för att undersöka det man själv har gjort. Och sen titta på de känslor som dyker upp, fundera över dem. Är det här relevant eller inte? Och så ta ett varv till.
Ja, alltså, det är ju, man måste vara tydlig vad man pratar om här. Pratar man om kunskapsprocessen, om man med det menar när jag till exempel som forskare sätter mig ner och funderar på vad jag ska skriva för forskningsansökan och vad jag vill forska på härnäst, eller när jag är i mitt trädgård och vill ta reda på någonting om mina blommor, då är det naturligtvis en handling det handlar om, och då är det fråga om både vad jag tror, vad jag har goda skäl att tro, är den här gödseln bra för de här blommorna eller inte, har jag någon skäl att tro det, och vad jag vill att blommorna ska växa. Och då kommer ju känslorna att spela roll för huruvida min handling är rationell, det vill säga mina mål spelar roll för det. Det är ju helt klart. Självklart är det så. Så är det det man menar när man pratar om kunskapsprocessen, så kommer känslorna in. Men min poäng är, och det är liksom ingenting man kan... Det bara är så. Att huruvida en övertygelse är välgrundad så att den kan utgöra kunskap, det har inte att göra med vad jag känner. Om jag känner mig fram till hur stor arbetslösheten är just nu, så kommer det inte gå så bra. Utan jag behöver evidens och grunder för att min övertygelse ska utgöra kunskap. Att jag dessutom sedan behöver känslor för att komma igång en kunskapsprocess, det är ingen som ifrågasätter. Och det är också så naturligtvis att väldigt ofta när vi söker kunskap och vi försöker tro det som är välgrundat, så går det snett. Vi blir överväldigade av våra känslor och vi tror på basis av vad vi känner på. Vi tror det vi vill tro istället för det vi har goda skäl att tro. Och då är tänkandet, då är vi inte rationella. Så det händer naturligtvis att det kladdas ihop alltihop psykologiskt, men vi ska hålla isär de här förnuftsbegreppen.
Och då håller jag förstås inte alls med. För att de här övertygelserna, det är som om du tänker att de är helt oproblematiska. För jag tänker att de består av en massa begrepp och en massa ord. Låt oss säga, jag tror vi behöver ta någon sorts exempel. För annars blir det så väldigt abstrakt det hela. Om jag, låt säga nu i coronatider att jag har en övertygelse av att Sveriges coronastrategi är fel och vi borde ha gjort som Norge, låt säga. Eller som någon annanstans. Och då så vill jag undersöka det på en massa olika sätt, och det finns en herrans massa siffror och det finns väldigt mycket som vi inte vet, och så kan jag liksom ställa upp och jag kan räkna och jag kan producera, liksom undersöka på en massa olika sätt. Men sen mitt i det där så kanske det så här dyker upp en misstanke. Vänta nu, dödlighetssiffran, vad vi menar med antal döda i covid-19. Menar vi samma sak med det? Och det kanske först dyker upp som en aning. Det kanske först dyker upp som en känsla. Vänta nu, det är någonting i de här resonemangen, i det här så som vi har tänkt här, som inte riktigt stämmer. Det är någonting jag har missat. Och det kan dyka upp precis som en känsla först. Och då måste jag undersöka den känslan. Förstås inte bara gå på den rakt ut, utan försöka ta den på allvar. Vänta nu, jag tittar. Här räknar man med de som bor på äldreboende och här räknar man in och dör utan att ha fått en covid-diagnos. Och här gör man inte det. Och så blir kunskapssökandet och övertygelserna förändras längs med vägen när vi lär oss. Och det är det jag menar med en kunskapsprocess. Och i den liksom processen där såväl övertygelser som utgångspunkter liksom förändras längs med vägen. Det är det jag är intresserad av. Det är det jag menar med kunskap. Och den går liksom inte att separera från den process som den kommer ur.
Jo, kunskapen kan du separera från processen. Och det här är ju urgamla insikter. Att, och det är som Popper till exempel betonade, att hur idéer uppstår. De kan ju uppstå på alla möjliga sätt. Det kan vara för att jag får ett slag i huvudet som jag kommer på någonting. Eller för att jag får en stark känsla eller för att jag drack för mycket vin igår. Det kan vara vad som helst som gör att idén uppstår på det sättet. Där spelar känslor en roll. Men sen när vi ställer frågan, är den här övertygelsen som uppstår, eller den här tanken som du säger då, den här intuitionen, vad det nu kan vara, är den sann och välgrundad, ja då kan inte känslorna hjälpa. Om du nu tar det här exemplet som jag tycker är olyckligt då, därför att det är normativt att Norge eller Sverige har rätt eller fel strategi. Om en strategi är rätt eller fel beror på vad målet är då, så det får man först vara tydlig med. Men låt oss säga att målet är att minska antal döda i det här under 2020. Då är det klart, om du ska titta på, och det är en extremt komplex fråga och kunskapen är så oklar, osäker, och det är så mycket motsägelsefulla grejer, så det här är extremt svårt att få ett svar på den. Men för att få ett svar så måste du titta på evidens då, och inget annat. Sen kanske du får någon slags intuition eller insikt, som du, någonting som du vill undersöka tack vare dina känslor, men du besvarar inte frågan genom att titta till dina känslor.
Nej, men det håller jag med om. Men genom att kanske följa känslorna och undersöka känslorna, se var de kommer ifrån.
Så att, ja, ska du besvara den frågan, ska du inte undersöka dina känslor, då ska du undersöka evidensen.
Ja, men den evidensen dyker liksom inte upp från ingenstans. Den dyker upp genom att en känsla pekar mot den.
Min evidens brukar dyka upp genom att jag läser forskningsartiklar. Jag går och läser och tar reda på saker. Det är så man får evidens till sig för att kunna resonera.
Ja, fast men då är ju evidens något som någon annan har skapat. Alltså den kommer ju förstås.
Ja, men det är klart. Mm. Det är klart att den är. Det är den ju nästan alltid när det gäller, särskilt när det gäller såna här saker. Nu, jag är ingen virusforskare. Jag kommer inte ha någon direkt evidens, utan jag måste läsa vad forskarna säger, och nu är kunskapsläget oklart, och därför tycker jag att jag som lekman inte ska ha så väldigt bestämda åsikter i frågan.
Där kan vi vara helt överens, för att jag tänker att den här frågan som så många är väldigt öppen, och det finns väldigt mycket som vi inte vet. Men jag tänker att det är grunden för all kunskap, att vi faktiskt inte vet. Bara då kan ju ny kunskap uppstå.
Jag skulle vilja höra med er som båda två är liksom i den här vetenskapliga världen, akademiska världen, har forskat. Har ni varit med om någon situation som ni kan liksom berätta om där närvaron eller frånvaron av känsla har betytt någonting? När ni har fått syn på det här och vad det i så fall har renderat?
Ja, men jag har funderat mycket på det och sett väldigt många exempel, och jag tycker att när man inte erkänner att känslan liksom har roll, och nu jag pratar verkligen om kunskapsprocessen och tycker att det är den som är den viktiga att ha en blick för, vad som sker i kunskapsprocesser, hur vi skapar kunskap, hur kunskap och evidens kan träda fram för oss. Och i den rörelsen så, om vi inte, så har jag vid tillfället till exempel hört en person utbrista i att känslor spelar ingen som helst roll i den här processen. processen, precis. Och nu säger jag inte att det är verkligen inte du, Åsa. Det är inte det jag menar.
Nej, men att det... jag har just sagt att det spelar roll så.
Ja, precis, i processen. Precis. Men så där har jag liksom verkligen känt av att oj, vad mycket känslor det finns i det här rummet. När man försöker att lite grann gömma sig bakom väldigt neutrala, logiska resonemang, så liksom uppfattar jag hur mycket känslor det är som är på gång i det där rummet. Och det har gjort mig väldigt nyfiken och konfunderad. Men sen har jag vid andra tillfällen när jag har handlett doktorander, master, magisterstudenter, och de skriver, där jag jobbar på Centrum för praktisk kunskap, så skriver studenterna utifrån sina egna erfarenheter om sin egen yrkeserfarenhet och sen reflekterar över den och väver in teoretiska undersökningar i relation till den. Och jag skulle säga att de bland, liksom, väver samman ett praktiskt och teoretiskt förnuft, för att tala med Åsas termer här.
Ja, men du använder nog termerna på ett annat sätt.
Så kan det vara. Så kan det vara. Men så som jag uppfattar det i alla fall. Men, och det som har varit jättespännande med de studenterna är att där man känner i texten att det så här bränner till, att här är det någonting som är outtalat, någonting som liksom händer, någonting de inte riktigt förstår, eller de kanske börjar bli antingen raljerande eller spotta ut sig massa att någon är jättedum eller någonting. Och då har jag lärt mig att det bästa sättet att få den här uppsatsen att bli, avhandlingen, att bli riktigt intressant, är att gå dit där det känslorna bränner till, för att där göra liksom en djuplodande undersökning. Vad var det här för någonting? Kan jag skapa en distans till de här känslorna och titta på dem och se vad de betyder och fundera över dem i relation till en samtid, till vad andra människor har sagt, till hur andra människor uppfattar saker och så vidare.
Och du då, Åsa, har du något exempel från din praktiska verksamhet?
Alltså, jag får väl säga att när känslor tar över i ett seminarierum, då blir det inte bra. Och det handlar ju just om det, att, och det vet vi ju, och det här händer oss alla. Vi blir upprörda. Vi har en teori vi gillar väldigt mycket, vi har satsat på den, vi har försökt sprida den som vår teori. Och så kommer det några invändningar som är rätt förödande. Och då blir man, då går man in i försvarsläge, man känner sig hotad och man vill inte ta det till sig. Och då blir det inte bra. Då kommer man inte ta till sig att det man tror är fel. Så att det är extremt viktigt att skapa en miljö på ett seminarium där man inte känner sig hotad och där man kan verkligen skapa den här, det öppna samtalet som behövs för att vi ska kunna få mer kunskap. Det vill säga, för att få mer kunskap måste vi frågasätta varandras positioner och kunna diskutera på ett öppet och bra sätt. Upptäcka fel, upptäcka fördomar och gå vidare. Och i ett sånt läge, där är känslorna, de står i vägen, och det tycker jag absolut man kan se i den här debatten runt corona. Det är så extremt mycket starka känslor som står i vägen för just den typen av samtal som vi vet gör att kunskap kommer fram. Så när det välfungerande seminariet är liksom mitt ideal för ett gott samtal. Och där har starka känslor kommer nästan alltid i vägen där. Det kan man börja med att konstatera.
Och det här är ju jätteintressant, för jag tror att det är precis här vi skiljer oss åt. För nu säger Åsa, nu säger du precis att här ska vi hålla känslorna borta. Och det här jag vill ha ett tredje alternativ. För jag delar helt din uppfattning om att de här starka känslorna som man bara lever ut rakt ut och inte liksom förhåller sig till, de gör ingen process bättre. De gör också kan krångla till väldigt mycket i mellanmänskliga relationer många gånger. Utan jag vill lyfta fram ett tredje alternativ, nämligen inte att man bannlyser dem ur seminarierummet och inte heller att man bara går på dem, utan att man tittar på dem. Och att man därmed just förhåller sig till dem. Och därmed kan få en mycket rikare relation både till den kunskap man håller på att producera, man håller på att undersöka, och till sig själv som en sån person som ska skapa kunskap. Ta fram kunskap.
Ja, alltså, ja, man kan väl konstatera det här då, att vad det gäller det att förhålla sig till känslor. När det gäller kunskapsmotstånd då, som är något jag forskar på, som är ju en form av, det handlar om att tro det man vill tro, inte det man har goda skäl att tro då. Och det går ju igång på starka känslor. Och man kan väl konstatera då, för att möta det, så kan det vara bra att förstå de här känslorna som finns med i den här situationen. Så på det sättet så är det rätt att känslor kan vara viktigt att förstå känslorna som gör att människan i det här fallet inte vill ta till sig kunskap. Om det nu handlar om klimatet eller om vaccin eller vad det kan vara. Att hon känner, eller han känner sig hotad på olika sätt. sätt. Och det är klart, att förstå att den andra känner sig hotad är en viktig insikt för att då kunna föra ett samtal så att hotet alltså det inte uppfattas som hotande, det här samtalet, utan man visar respekt och så vidare. Så att det finns situationer där det är viktigt att förstå att känslor kan komma i vägen. Men när det gäller det goda samtalet så är det viktiga då att vi just respekterar varandra och att vi lyssnar på varandras argument och tar till oss dem.
Och det är väl precis vad vi håller på med i Filosofiska rummet i Sveriges Radio P1, som idag handlar om relationen mellan förnuft och känsla. Senare års forskning har gjort många upptäckter när det gäller känslornas roll, bland annat i beslutsfattande. Och det som har kommit fram är att enbart logiken eller vårt förnuft inte räcker för att fatta beslut. Men vad betyder det här då för forskning och vetenskap? Gäller det bara i våra vardagsliv? Vad händer när vi släpper in känslorna i inhämtandet av kunskap? Och gäster i Filosofiska rummet idag är Jonna Bornemark, professor i filosofi på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola, och Åsa Wikfors, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Ja, ni jobbar vid två helt olika institutioner och jag placerar er i alla fall i olika filosofiska traditioner. Är det de här olika synsätten som bryts mot varandra just nu? Åsa, vill du börja?
Det vet jag inte faktiskt. Jag är inte så säker på att det har så mycket med det att göra. Jag menar, man ska ju också vara tydlig med att även när man pratar om praktisk filosofi och praktisk kunskap och teoretisk filosofi och allt det där, det är ju, alltihopa är ju teoretiskt. Det vill säga, vi har teorier om hur saker och ting fungerar. Så att, jag vet inte. Vad tror du, Jonna?
Jo, men jag tror faktiskt att det här är en skiljelinje mellan det som vi kanske lite slarvigt kallar analytisk och kontinental filosofi. Alltså, de traditionerna är förstås jättebreda, innehåller en herrans massa olika saker, men det ligger ändå någonting i den uppdelningen. Och för den lyssnare som inte känner till mig och Åsa så väl, så Åsa, visst placerar du dig liksom i den analytiska filosofiska traditionen, och jag placerar mig i den kontinentala traditionen, och jag tror att det spelar roll för den här frågan,
för i den för vilken fråga skulle jag vilja veta då?
Ja, men just om känslans roll till förnuftet, och kanske också ännu viktigare det du och jag betonar olika, nämligen där jag pratar om kunskapsprocessen och hur kunskap träder fram och hur vi gör, vad vi använder oss av i den liksom ganska komplexa kunskapsprocessen, medan du pratar om liksom att slå fast den här kunskapen. Där betonar vi lite olika, där jag har ett kanske lite mer tidsligt perspektiv, process. Medan du har ett mer den här kunskapen, den här sanningen. Jag får bara, du får jättegärna protestera mot min bild här sen. Men jag tror att det är lite grann peka på en skillnad som finns lite brett i den analytiska kontra kontinentala traditionen. För i den kontinentala traditionen så har just ett väldigt starkt intresse för begär och för kunskap och makt och för därmed också liksom för känslor funnits.
Alltså jag tror inte det stämmer, eller nu vet jag inte exakt vad du är ute efter här, men kunskapsprocessen så, om man tänker på den, så tänker jag med att det har mycket till psykologi då, va? Och det finns mycket kopplingar mellan filosofi och psykologi förstås. Det jag är intresserad av och det kunskapsteori mycket handlar om är just frågan om vad skiljer kunskap från rena åsikter då, så att säga, som har med den här rättfärdigande frågan att göra då. Jag skulle tro att man även inom kontinental filosofi intresserar sig för den frågan. Så jag har lite svårt att se att där finns en skarp skiljelinje. Och sen är det också så att jag menar, filosofi runt känslor är ju ett jättestort område inom samtida medvetande filosofi. Så det är inte så att man inte har filosoferat runt känslor inom analytisk filosofi. Och jag tror att den stora skiljelinjen kanske har att göra med att, eller det finns, direkt skulle man kunna ha ett helt program om. Men fokus på filosofihistoria tror jag är något som är typiskt för den kontinentala filosofin. Den finns ju inom analytisk filosofi också, men när jag pratar om till exempel om känslor så är jag väldigt intresserad av vad den senaste psykologiska forskningen säger och sådär. Så där kanske är en skillnad. Mm.
Och jag tror att skillnaden också ligger i precis när du vill flytta känslor och så vidare och mina resonemang kanske till psykologin snarare än till kunskapsteorin. För mig i hela att prata om kunskapsprocess och så vidare och känslan och begärets roll i det, det är för mig helt centralt i kunskapsteorin. Så för mig så är det inte någonting som vi ska liksom förpassa till psykologin.
Du talade tidigare om en sorts tredje väg. Hur ser den ut?
Just det här att förhålla sig till kunskap som ledtrådar på en kunskapsväg är ju också någonting som är liksom gammalt i den västerländska filosofihistorien. Aristoteles och många andra, Descartes, har påpekat att filosofin börjar med förundran. Och förundran är ju en känsla. Och just Descartes i Själens passioner, det är en komplex bok, vi ska inte sammanfatta den på något sätt här. Men det han säger är att känslorna just leder oss in till att ha en värld. Och att ha en värld som har betydelser. Och där förundran är det första, där någonting dyker upp. Och så måste vi börja undersöka vad det här som dök upp är för någonting. Och då kommer det också känslor av, är det här bra eller dåligt? Så det normativa kommer liksom in i det, samtidigt som jag är helt med. Och jag tänker att det är Descartes poäng också. Att vi genast då kan förhålla oss till, är det här någonting bra eller någonting dåligt? Och därmed inte bara göra det till normativt utan också liksom beskriva en situation. Men känslan finns liksom hela tiden och redan från början där. Och det är också en del av vår filosofitradition.
Ja, och Descartes hör ju till min tradition också. Och där finns ju just den här tanken att känslorna ställer till det för tänkandet också. Visst, förundran är viktig. Men han tänker sig just att när det blir fel, när vi tänker fel, när vi inte har kunskap, när det blir fel, så är det för att viljan har gripit in i vår tänkandeprocess. Mm. Om vi håller oss till det som är klart och tydligt så kommer det inte att bli fel. Men det är när vi går igång på känslor som det blir fel. Så den tanken finns ju också hos Descartes.
Ja, absolut. För det som han påpekar är ju att känslor förstärker någonting. Och det är därför, om man är vansinnigt förälskad till exempel, så kan det vara väldigt svårt att se att den här personen gör någonting fel. Att det liksom förstärker någonting och tar bort min klara, tydliga blick. Känslor kan ha den funktionen. Det är därför jag pratar om den här tredje vägen, handlar om att förhålla sig till det. Förhålla sig, och är man mitt upp i känslan i vissa fall, som till exempel en jättestark förälskelse, så är det vansinnigt mycket svårare och kanske inte riktigt lika viktigt som det är i vissa politiska sammanhang, där det är otroligt viktigt att både ha koll på sina egna och andras känslor och se, använda dem för att förstå ett sammanhang.
Åsa, du som har ägnat dig en hel del åt att liksom försöka förstå det här med kunskapsresistens. Jag blir så förundrad, jag möter ibland människor som, när man då försöker lägga fram rena fakta, eller i varje fall sånt som jag tycker är rena fakta, så säger de här människorna, ja visst, men jag tror så här i alla fall. Vad kan man göra då för att på något sätt rädda kunskapen som en bas för hur vi kan, vad vi egentligen kan tro och förhålla oss till?
Ja, men det där är ju just då ett exempel på när känslorna kommer i vägen. Vad det handlar om då är att en faktaövertygelse av något slag, det kan handla då om, som sagt, klimatförändringar eller om vaccin eller nu om corona eller om brottslighet eller invandring eller vad det kan vara. När en faktaövertygelse har blivit väldigt viktig för dig som person, antingen för din känsla av vem du är eller vilken grupp du hör till eller på något annat sätt viktig för dig. Om då det kommer en annan person som säger att det där är ju fel och dessutom har goda argument mot det du håller fast vid, då känner du dig hotad för den här övertygelsen har blivit så viktig. Och då kommer känslan vägen, då kommer inte du lyssna på argumenten eller evidensen som den andra personen kommer med då. Och det är ett välkänt fenomen. Det kan drabba oss alla. Det räcker med att vi får en övertygelse som blir väldigt, väldigt viktig för oss och vi känner oss hotade. Och ett sånt läge just som jag var inne på förut, så är det väldigt viktigt då att när du kommer då till mig och ska försöka övertala mig och jag klamrar mig fast vid min övertygelse, då måste du försöka bemöta mig med respekt och lyssna på hur jag tänker och försöka inte komma och vara arg och hotfull och mästrande, för då fungerar det inte. Så där är det ju viktigt att ha kunskap om hur känslor fungerar och hur de kommer i vägen för det rationella tänkandet, för det gör de väldigt ofta.
Men för jag tänker att jag håller helt och hållet med dig om att känslorna här i sådana här situationer lägger sig emellan. Men jag undrar om det inte också är så att det betyder att vissa känslor lägger sig i vägen för andra. För till exempel så blockerar ju en sån övertygelse och att känna sig hotad och att bli aggressiv, det blockerar ju en känsla av nyfikenhet, av förundran av att som skulle leda till ett helt annat beteende. Så här
absolut,
är jag inte säker på att det handlar.
Så kan det vara.
Ja, så att jag är inte säker på att svaret på den problematiken är liksom att vi ska helt komma bort från känslorna, utan att vi ska motarbeta vissa starka känslor som bara låser fast oss och helt tar död på all kunskapsprocess.
Kan man helt enkelt tänka sig att om känslan fanns med i ett kunskapsinhämtande på ett annat sätt, skulle det minska då klyftan mellan det vi kallar för kunskap och det som är den här totala kunskapsresistensen?
Alltså, det finns ju viss forskning på det där då. Man har ju tittat, det finns en hypotes om att just nyfikenhet hjälper och gör att folk är mer öppna för att ta in kunskap. Den forskningen är väl inte helt säker än. Det finns viss evidens för att det här skulle vara sant. Att människor som är nyfikna är mindre benägna att klamra sig fast vid sina övertygelser enligt den här forskningen. Men jag tror frågan är inte avgjord alls, utan det är en empirisk fråga som vi inte har svaret på.
Fast jag tror att man kan se att en polarisering mellan känsla och förnuft, det tänker jag att man faktiskt kan ha en välgrundad teori om. Att om man polariserar och säger känslor där borta, kanske i privatlivet, och sen så bara ett förnuft där vi inte tror att det finns några känslor inblandade någon annanstans, då har vi inte riktigt förstått hur människor fungerar och hur kunskap fungerar. Och om man liksom tänker att de bara är bara alltid så mycket som möjligt, så är målet att separera dem, då tror jag att vi får dummare kunskapsprocesser.
Ja, det är ju en empirisk fråga, men att de är separata, det vet vi. Frågan är, kan man på något positivt sätt använda sig av känslor i kunskapsprocessen, som du säger? Och visst kan man det. Det är som där jag började. För det första måste vi ha en känsla för vad målen är med vår forskning och vad vi ska göra. Och så är det säkert så att nyfikenhet spelar en roll i det och så vidare. Men att de här sakerna är separata, och att när det gäller själva rättfärdigandet då, hur pass välgrundad min övertygelse är, det har inte med känslor att göra.
De är separata men sammanvävda, skulle jag vilja säga.
Ja, men det är klart, det är väl mycket som är sammanvävt, ja, i vårt medvetande. Alla, ja, möjliga olika saker,
och den här
upplevelser också.
Och då tänker jag att den här sammanvävningen är intressant, och att jag tror att vi skulle kunna undersöka den och få en klarare blick för den.
När jag lyssnar på er så börjar jag tänka så här, känslan är ju inte någonting som bara uppstår så där, något bara kroppsligt. Det är ju en tanke bakom en känsla. Och om man tänker så, vad leder det till då när vi pratar om kunskapsinhämtandet?
Nej, men det är det som är intressant, att bara i våra begrepp så ligger ju väldigt mycket känslor inbakade i hur begreppen låter, om de klingar pejorativt, alltså att de är negativt belastade, eller om det är väldigt starkt positivt värderade. Så att i vårt språk och i våra tankar så är dels värderingar, men också en massa olika känslor liksom inbakade i dem. Och det gör också att man inte helt kan skära ut och skära bort det här logiska området ifrån den sfären.
Ja, alltså begrepp, det finns ju mängder av begrepp som inte har någon inbakad känsla. Du säger att de pejorativa har det, och det är ju korrekt. Men mängder av begrepp har det inte, men de kan ju naturligtvis ändå orsaka oss att känna massa saker, och vad det orsakar oss att känna. Men jag hör begreppet, vad var det vi pratade om? Rapsfält, då blir jag väldigt glad genast, för då tänker jag på de blommande rapsfälten i Skåne, och det gör mig lycklig. Men det är min lilla personliga association. Begreppet rapsfält i sig är varken pejorativ eller någonting annat, utan har inga känslor inbakade i sig självt alls. Däremot kan det ju som sagt orsaka människor att ha positiva eller negativa reaktioner. Så att återigen, man ska skilja på de här sakerna. För de flesta begrepp så finns det inga känslor inbakade, men de kan orsaka känslor.
Jag är inte helt säker på det. Det skulle man kunna undersöka, skulle jag vilja undersöka närmare, för att rapsfält, alltså begreppen lever ju i ett kollektivt gemensamt språk, och jag tänker att rapsfält har också en massa associationer som inte bara är knutna till din lilla privata subjektiva upplevelser. Jag tror och det här är ju en empirisk fråga förstås, men jag tror att rapsfält idag, framförallt kanske hos stadsbor, tänker jag mig, har väldigt positiva konnotationer, för att vi har någon sorts liksom romantisk idé knuten till det. Rapsfält kanske i ett annat sammanhang har, och jag tänker att jag är inte så säker på att jag vill skilja begreppet ifrån de känslor som det har på liksom en kollektiv nivå. För jag tänker att ja, i ett annat fält så kanske det är bönder som är väldigt starkt, har skapat en grupp och är liksom väldigt mycket emot monokultur på fälten. Och där rapsfält blir ett liksom namn för det här negativt monokulturen. Och så skapar man liksom
en grupp. Ja, men då är det ju ett annat begrepp. Då är det ett annat begrepp. Du måste vara tydlig med vad ett begrepp är. Det är ju en semantisk entitet, så att säga. Det är en semantisk grej. Sen så är det självklart så, som jag sa, att begrepp kan orsaka oss att känna en massa saker. Och det kan vara så att det orsakar en väldigt massa människor att känna en massa saker. Det betyder inte att begreppet har några känslor inbakade i sig.
Jag vet inte
om det inte är pejorativt eller så.
Jag är inte så säker på att det hjälper att säga att det är semantiskt och att det därmed inte skulle ha någonting med känslor att göra. Begrepp på precis samma... Nu är jag ju tillbaka i det här med att ha ett historiskt perspektiv och ett tidsligt perspektiv. Begreppen växer fram ur en erfarenhet. De växer fram för att känslorna har gjort att liksom har pekat ut att någonting är viktigt, att vi behöver skapa begrepp kring det här. Och så begrepp är ju någonting som formas och föds och lever och kanske dör.
Ja, det har återigen med ursprunget att göra, vilket är en annan fråga.
Vi sitter här och pratar om förnuft och kunskap och känsla. Är det här en viktig diskussion att föra? Behöver vi liksom en sorts begreppsredovisning? Är det här som ställer till det så mycket för oss att vi pratar om så tusen olika saker samtidigt? Vad tror du, Åsa?
Ja, men i största allmänhet är det väl bra att reda ut begrepp just så att vi inte pratar förbi varandra. Det har vi ju alltid glädje av. Och sen är det klart att just när det gäller det här med förnuft och känsla, det går ju tillbaka till åtminstone antiken. Man har konstaterat att de här kan kämpa mot varandra på lite olika sätt i olika situationer. Och att det kan ställa till det för oss och göra att vi handlar på ett sätt som gör oss väldigt olyckliga. Eller att vi får massa övertygelser som är falska. Och man tänker nu på den här typen av högerpopulism och nationalism som drar världen över. Där handlar det mycket om att slänga ut förnuftet och göra allting på basis av känsla. Och det är så liksom, ytterst så här fascistisk kunskapsteori går ut på att bara tro på basis av känsla. Så jag tror det är väldigt viktigt att man är tydlig med vad de här sakerna är och att man är uppmärksam på hur känslor kan exploateras för att föra människor åt ett problematiskt håll.
Mm, och jag håller med helt och hållet om det och vad gäller högerpopulismen framförallt. Men det finns också en motsatt fara, nämligen ett överrationalistiskt tankesystem där vi inte tror att känslorna ska ha med de här sakerna, ska ha med omdöme, ska ha med handling ens att göra, ska ha med kunskapsproduktion att göra, och där man försöker att skära bort det och därmed blir helt döv inför vad en människa överhuvudtaget är. Så jag ser en fara som är ungefär lika stor i båda ändarna av det här spektrat. Och att det viktiga är att hitta en klok väg där de kan vara sammanvävda och hjälpa varandra och stötta varandra. Och jag tycker att det är en jätteviktig fråga att vi kommer ifrån en tradition. Och kanske att det här har liksom just politiska tendenser att vi tenderar åt ett överrationalistiskt språk för att det är så otroligt viktigt att hålla liksom, fascistoida politiska system borta. Som gör att vi hamnar lite grann i famnen på andra sidan och får ett språk som gör att vi inte riktigt kan använda oss av känslor på ett klokt sätt, att de blir liksom helt utraderade. För jag tar ett kort exempel från en avhandling från KTH av Gustav Fridlund, där han beskrev hur de han jobbade i en kommun där det var det blev ett upplopp i ett bostadsområde och hela kommunen blev tagen på sängen av det där upploppet. Och sen så när han tänkte efter och analyserade situationen så kom han fram till att ja, vi visste ju här på tjänstemannanivå att det här var på gång. Vi kände det, men eftersom det var känslor så tog vi det inte på allvar, så lyssnade vi inte på det. Så han har liksom argumenterat för att man istället ska, för att ignorera känslorna, ska ta fram dem, skriva upp dem kanske på en liten lapp, notera dem, reflektera över dem, låta dem vara där, se om det dyker upp flera, för att helt enkelt ta tillvara på den vägen till kunskap. Så ja, jag tycker att det är en viktig kunskap, en viktig diskussion som handlar om hur vi organiserar vårt samhälle också.
Och sen?
Ja, Ja, men alltså det här som du kommer tillbaka till om och om igen, det här med att någon tanke kan dyka upp, någon instinkt, någon aning sådär. Visst, det kan man behöva ta på allvar i vissa fall, men då är det ju extremt viktigt att om man gör det i läget är att man inte bara stannar vid den här känslan, utan att man undersöker, går vidare och undersöker och tar reda på vad evidensen är. Så där är vi ju helt eniga. Vad det gäller den andra polen som du utmålar, är jag inte riktigt säker på vad den är. En sak som jag kan tycka kan vara ett problem när man diskuterar här handlar om att man glömmer bort det här som jag pratade om, den praktiska rationaliteten. Vad är det rationellt att göra? Och då kan man inte bara ta in experter, om det nu är smittskyddsexperter eller vilka det är, som säger att så här ser forskningen ut. Det är bra, det ska man ta in då. Men man måste också bestämma för sig för vad är målet. Och när man väl har bestämt sig för vad målet är, då tar man in kunskapen för att nå det där målet då. Så om man tror att man ska kunna handla rationellt utan att fundera över vad som är värdefullt, vad vi är värt att sträva efter, då har det gått snett. Så jag vet inte om det är det du uppmålar som den andra polen, men jag har faktiskt ingen riktig aning om vad du
Eftersom
tänker.
Eftersom jag har pratat med enormt många människor och undervisat väldigt många människor som befinner sig i mellanmänskliga yrken i Sverige just nu, inte minst vård, skola och omsorg, så kan jag vet att det är ett problem idag där personers omdöme överhuvudtaget inte ska finnas med. Och visst, det här utspelar sig på nog tror jag, i det som du kallar för ett praktiskt förnuft. Och där man tänker just att varje subjektivitet är någonting man ska försöka göra sig av med. Och det skapar enorma problem.
Ja, och misstaget är ju att man inte tar in deras kunskap. Ja, de har ju enormt mycket erfarenhetskunskap från sitt arbetsliv. Det ska man ta in. Och så kommer det någon utifrån som inte kan så mycket om en organisation och har massa teorier. Det funkar ju inte. Så att det är ju naturligtvis alltid så. Om man bortser från kunskap, då går det åt skogen. Om det nu är omdömeskunskap eller erfarenhetskunskap eller något annat. Så det är ju helt rätt.
Och om man nu skulle försöka sammanfatta det vi har pratat om, råder det då en motsättning mellan förnuft och känsla? Eller handlar det bara om att vi hittar sätt att prata om de här storheterna?
Men det intressanta är att det är både och. Förnuft och känsla kan absolut stå i konflikt med varandra, men inte alltid. Och det behöver inte vara så. Och vi kan inte ha ett förnuft utan känsla. Och jag tror inte vi kan vara liksom kloka, eller jag vet, vi kan inte vara kloka människor utan ett förnuft. Jag undrar om vi, ja men de är liksom ömsesidigt beroende också. Och därför, just därför kanske de kan hamna i konflikt. Men så det jag är ute efter är liksom en lite klarare blick för hur den här relationen ser ut. Och var farorna ligger, som Åsa är jättebra på att lyfta fram och peka upp. För de farorna är verkligen reella. Det här är inte något retoriskt påstående. Jag menar verkligen det. Jag tycker Åsa har helt rätt på den punkten. Men den blicken får inte bli den enda styrande. Utan vi måste ha liksom ett komplext syn på relationen mellan kunskap och förnuft.
Och hur skulle du sammanfatta det hela, Åsa?
Ja, jag tycker man ska vara försiktig när man ställer de här frågorna som man ställde här. Hur ska vi förhålla oss med den här motsättningen mellan? Precis som du är inne på lite där, John, också. Att det finns ju massa känslor spelar roll i kunskapsprocessen. De spelar inte, bör inte spela roll när det gäller själva kunskapen och så vidare. Man ska vara tydlig med vad som är vad, när det är ett problem, när det inte är ett problem, istället för att måla upp den här typen av dikotomier, alltså motsättningar som blir väldigt förenklade.
Tack för det, Åsa Wikfors, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Tack för att du vill vara med i Filosofiska rummet. Och tack också Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Vi som har arbetat med dagens program är producenten Mårten Andrén och jag, Titti Hahn. Förmedla gärna ris, ros och förslag på ämnen via e-post filosofiskarummet@sverigesradio.se eller på sociala medier. Och i väntan på nya avsnitt så vet ju att alla de tidigare filosofiska rummen finns för lyssning på hemsidan eller i appen SR Play. Vi hörs!